Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget, Mattias?
Det är mycket bra.
Ja, är det en hårdrockstisha idag eller?
Ja, det har du noterat, ja. Jag fick min dotter faktiskt.
Ja, du ser.
Jag bad henne köpa någon cool. Och just den här är lite extra cool för mig. Det är alltså Metallica, Ride the Lightning. Det var den första riktiga hårdrockskonsert jag var på.
Mm-hmm.
Det var jag och 957 till. På Göta Lejon.
Det är lite för att vara Metallica.
Det var 1984 och det var den 12 december, alltså natten till Lucia.
Mm-hmm.
Och vi var då ungefär hälften hårdrockare och hälften skinheads.
Jaha.
För det var lite oklart vad Metallicas musik, alltså skinheadsen tyckte liksom att det var någon sån här, det var ju snabb musik som inte hade, det var ingen som hade hört en sån här typ av musik.
Det är före internet, när det var enklare, man bara visste vilka grupper man
hade. Ja, men precis. Mm. Och då var vi där och jag kom ihåg att jag var så liten och jag var så rädd efteråt att jag skulle få stryk.
Ja.
Vi hade ju då tagit liksom tåget från Nyköping och sen gick det ingen nattåg hem, så vi fick bo på Centralen. Eller vi fick sova helt enkelt på sofforna där. Och jag var ju liten så. Men det var häftigt att vara med på Metallicas första
konsert. Och du fick ingen stryk?
Nej, jag fick ingen stryk. Nej.
Kul.
Så då var det lite så här, så därför är det lite extra för mig, den här Metallica.
Men du, var roligt att du säger det, för att jag kan faktiskt avslöja att i helgen hände någonting riktigt otippat apropå den första konserten.
Jaha.
Primus och jag var på hans första teaterföreställning.
Ah,
sen har vi sett barnteater med skolan och grejer, men så här, en riktig. Och det här började med att han överhörde när jag pratade med en kille som jobbar på Stadsteatern, som jobbar som skådespelare där, men som jobbar på deras marionettteater. Han är så, något så coolt som professionell dockteaterspelare.
Wow,
fattar, jag känner ju mycket märkliga och roliga typer, men han gör det liksom. Så jag brukar få smyga in och kolla på en del av hans föreställningar ibland. Det är jävla mäktigt, coolt grej. Men han och jag började prata, och då går en föreställning som jag tror har kanske gått slut nu när det här sänds, som heter Morbror Janne, som är en modernisering av Onkel Vanja, som är liksom en så klassisk pjäs, får man säga, Tjechov liksom. Och det överhör Primus att vi pratar om att fan, vi ska se om vi kan få biljetter till den där liksom, Morbror Janne. Så han bara går loss på den, bara, jag ska med. Så jag var i fredags med en 13-åring och såg 3,5 timmar Tjechov.
Och det här är sjukt, för det här, vi har faktiskt inte förpratat det här. Du vet att du ringde mig igår.
Ja, jag fick
ringa
dig.
För jag undrar ju så här, är det något problem med inspelningen?
Nej, just det.
Ja, och då skrev du så att du fick ringa. Men vet du varför jag inte svarade?
Nej.
Jag satt på Morbror Janne.
Nej, det är helt sjukt.
Det är helt sant, faktiskt. Så jag vet exakt vad du pratar om.
Ja.
Vad tyckte du?
Nej, men jag måste erkänna, lite svårt att kliva hela vägen in i pjäsen. Eftersom jag satt där med Primus, så var det så att när det är mycket dödsångest och människor som känner att de inte har något kvar att leva för och liksom tar tabletter och grejer så här, då sneglar man ju lite ner åt 13-åringen och ser så här, hur går det här då? Liksom. Ja. Så att jag var kanske inte helt 100 så närvarande som hade varit om jag hade gått och sett den själv. Men bara att den var som svart humor och liksom det sättet den var gjord på, jag älskade scenografin, skådespelarna var ju fruktansvärt bra och trovärdiga, och Mörks manus var ju, alltså jag tyckte det var skitbra. Mm. Riktigt. Och Primus fick mer smak och började googla på, vad ska vi gå och se härnäst? Liksom.
Vad roligt. Och det är tufft alltså, för det är ju ändå långt alltså 3 timmar, även om det var en paus, men 3 timmar och en kvart är ganska långt.
Ja, och det, man kan ju väl säga så här, ingen dör, men det går inte bra för någon, om ni inte kan checka, kan man säga.
Jag måste bara fråga, det här hör ju inte till podden, men jag måste ändå fråga dig, för att vi ändå är inne i det. Vad tyckte du om, jag är kompis med Björn, som är skåningen.
Ja.
Läkaren.
Ja.
Vad tyckte du om honom?
Nej, men han var ju magisk.
Ja, det är så främt när en kille som inte pratar skånska. Han är från Skåne, kan jag avslöja.
Ja, men han pratar väl skånska, eller?
Nej, han pratar aldrig skånska. Så det är därför det är så konstigt att höra någon person som man har känner så väl plötsligt börja prata skånska.
Ja. Ja, den hade han ju skruvat till rejält.
Ja.
Det var inte lite skånska.
Nej, det var rejält skånska.
Ja,
det här är ju galet.
Vad tyckte du då?
Ja, men jag,
du kanske inte är någon sån här Tjechov-snubbe, kan tänka spontant.
Nej, jag är ingen Tjechov-snubbe, men jag tyckte också att det var ju så jävla coolt med samtiden och corona och just det, vad som händer med människor när man blir liksom inlåst på något vis, som man ju ändå blev. Och det var ju en tydlig koppling. Och sen så var det så roligt när de pratade om det där, och jag måste säga, att jag blir då var jag också så passande eller så opassande när det handlar så mycket om ändå en nutid, alltså just pandemin.
Mm.
Så hur kan folk gå, det var ju en helt fullproppad teater, hur kan folk gå dit och sitta och hosta var tredje minut? Mm. Jag blir tokig alltså på sånt.
Mm.
Så det var ju så här, det pajar inte ur föreställningen för mig, men det irriterar mig att folk, varför går man på en teater där det är ändå så pass mycket folk på så liten yta när man är hostig?
Ja, och
vad är det för ignorans?
Och de här som hostar som utan att hålla för, liksom, som aldrig har varit okej och är väl inte mer okej nu. Liksom. Men det är samma människor tycker jag som verkade gå med skyltar och stavar på stan för ett år sedan och skrika åt en, kom inte för när! De hostar rakt ut nu, för nu har vi de färdigvaccinerade.
Skiter. Men jag tyckte att den var fantastisk. Jag tyckte den var fantastisk och framförallt tyckte jag var ett fantastiskt bra skådespelare. Jag tyckte också scenografin var skitcool och enkla. Så att, ja, det var otroligt att vi var samma helg utan att vi är oberoende av varandra.
Ja, du fattar hur inne vi är. Men då ska vi prova oss på en övergång då. Det här är ju inte Kulturpodden, utan vi är ju här idag därför att alla barn, kanske inte går på Chekhov, men alla barn ser ju fram emot så här års, i slutet på oktober varje år, är det ju en högtid som jag tror nu för tiden är otroligt viktig, om man förbereder sig för, om man tänker så här, nu jädrar blir det fira och ska föräldrarna gå med på liksom det man vill och grejer så här. Du vet ju vad jag pratar om, Mattias.
Ja, Halloween.
Halloween,
ja.
Nej.
Men det är ju slutet på oktober.
Ja, men okej, det är väl också. Men jag tänker på veckopengens dag, förstås.
Ja, jag dryger mig lite, såklart. Ja, men vi har ju också grundaren av veckopengens dag.
Ja, Jack Skellington själv.
Vårat orakel som också, jag vet inte om oraklet själv vet, alltså att av, när våra lyssnare fick rösta fram i somras så gjorde vi, jag tror det var 6 avsnitt, eller om det var 4, där vi gjorde karameller. Favorit i repris.
Mm.
Där våra lyssnare gick in och sa vilken vill de höra.
Mm.
Och då var det, en av dem då blev alltså Arturo Arquez. Varmt välkommen igen!
Tack. Tack så mycket.
Visste du det?
Nej, det visste jag inte. Det var roligt att höra.
Ja.
Har du ingen egen podd?
Nej, det har jag inte.
Nej,
jag vet hur mycket arbete det är som krävs för att hålla igång en podd, framförallt om det ska bli bra, så att jag har avstått.
Ja, okej. Okay. Jag förstår.
Men du är ju väldigt bra på att podda. Du är ju väldigt saklig. Jag tycker att det är kul att man skruvar upp tvn när du dyker upp. Min fru tycker att du också är bra. Hon tycker inte bara att du är snygg. Hon tycker också att du säger bra saker. Nej, men du gör det väldigt bra i micken. Det kan du väl, känna att
tack
det känns naturligt för dig.
Tack, det värmer att höra.
Du har hittat ditt jobb, du känner ändå att du gör rätt grejer. När du kommer hem på kvällen tänker du så här, det funkar idag med.
Ja, jag hoppas det i varje fall.
Du gör mycket. Hur är det med dig? Du har ju gått och blivit skadad.
Jag råkade göra illa med axeln. Så att,
farligt med motorcyklar.
Ja, precis. Nu var det ju inte när jag körde motorcykel, vilket kanske låter konstigt, men när jag skulle kliva av motorcykeln och min hjälm var på väg ner i backen så skulle jag fånga upp den och då slet jag av 2 ledband i axeln. Så att jag kan inte skryta med att det var när jag styrketränade.
Nej, men alla ni barn som lyssnar på veckopengens dagavsnittet, tänk på det, motorcyklar är farliga grejer.
Ja, precis.
Ja, eller var försiktig när du parkerar. Men vad kul att det har blivit sån uppmärksamhet. Och du har tagit en nivå till i år, jag förstår.
Ja, vi försöker ju lyfta den här dagen och ta den till nya nivå hela tiden. Men jag fick faktiskt så sent som igår bekräftat att nu är det är en officiell temadag nu. Och den är med i temadagen.se:s årliga kalender. Så att, nu ska väl från och med nu och framåt alltid synas med när man köper en kalender. Och den har temadagarna i kalendern finnas med veckopengens dag den 28 oktober. Så att det känns jättekul.
Ja, vad roligt. Och jag tänker nu att nu kan vi väl passa på här. Liksom. Det här har vi inte förberett, men att vi bestämmer oss ett nytt mål. För det här var ju ett mål verkligen, att skulle få in den i att inom 3 år ska det vara en nationell helgdag. Att man är ledig på veckan. Känns inte det?
Ja, varför inte? Jag var faktiskt med och slogs för att vi skulle göra något bättre av våran nationaldag än vad vi tidigare gjorde.
Ja, men det fick du ju till.
Ja, men sen var det slutändan så var det inte jag som överhuvudtaget hade någon påverkan på det, så det måste jag erkänna. Men det var väl bra att man tog bort, eller att man bytte ut annan dag pingst mot en sån dag. Så varför inte? Men vad tänker du då på? För det här betyder ju så mycket för dig. Du jobbar på bank och då kan man ju vara, då kan man ju tänka så här, ja bank, det är liksom, alltså, de vill dra pengar av folk och sådär, och de vill bara få in och spara kanske eller sådär. Men du är ju så genuint, brinner ju verkligen för sparande och att liksom även tidigt dra igång. Jag vet också att ni är ju också satsat mycket på ungdomar från Swedbanks sida som du representerar ju. Mm. Men vad betyder det så här, vad är veckopeng för dig? Vad tänker du på när du
liksom, alltså för mig alltså, jag är ju som de allra flesta från 60-talet då uppväxt med veckopeng och månadspeng, och jag har ju väldigt starka minnen kring det där och vilken betydelse det har fått för mig på synen på pengar och konsumtion och sparande. Någonting som jag tycker vi har tappat bort de senaste 20-30 åren med en yngre generation som allt mer sällan får en regelbunden veckopeng och månadspeng och som springer till sina föräldrar i tid och otid och ber om pengar. Så många föräldrar till exempel klagar över att man känner sig som en levande bankomat eller som en swishförälder. Det tycker jag är lite olyckligt, för vi har också sett vad det inneburit för konsumtionen. Vi har ju trots allt 33 000 unga vuxna mellan 18 och 25 som tillsammans är 1,5 miljarder i skuld hos kronofogden som de inte kan betala. Det är illa. Det är riktigt illa. Och jag tror att det inte hade behövts om man hade haft mer kunskap.
Men hur mycket tycker man kan sätta ett likhetstecken mellan ingen veckopeng och hamna hos kronofogden? Alltså så här, hur stor grej är det här? Man kan ju tycka att det är så här, kanske lite mer en praktisk fråga. Vi har inte kört med det, vi körde det förra året, men nu har vi hittat ett, det verkar funka ganska bra och han bryr sig inte så mycket om pengarna. Och det, alltså så här, hur det kan finns, du sticka ut hakan och säga att inte veckopeng leder till kronofogden?
Jag ska säga att veckopeng och månadspeng i kombination med andra saker är viktigt. Vi gjorde en undersökning så sent som för ett år sedan drygt där vi tittade just då på vilken betydelse hade det haft för äldre idag som hade växt upp med en regelbunden veckopeng och månadspeng och som hade haft föräldrar som pratade pengar med dem och som också hade gått i skolan och fått lära sig grunderna i hem- och konsumentkunskap. Och det visade sig att de vuxna som hade haft den möjligheten, de hade i mindre utsträckning än andra då betalningspåminnelser, betalningsanmärkningar, och de hade oftare en sparbuffert till exempel och ett regelbundet sparande och sådana saker. Så att den finansiella hälsan som vuxen beror på vilken uppfostran du får i väldigt stor utsträckning. Och där är ju veckopengen och månadspengen ett verktyg bland flera.
Hur är det för dig, Mattias? Man säger veckopeng, eller så veckopengens dag. Vad blir det för dig då? Varför är det här ens en grej? Nu håsar vi det lite kanske, men för oss är det ju på riktigt. Vi är ju väldigt glada att den här frågan får ligga på bordet. Hur är det för dig?
Nej, men för mig, jag skulle säga att veckopengen och spargrisen liksom var på något sätt det jag tänker på när jag tänker liksom också. För jag är också sent 60 då, jag är född 69. Men absolut veckopengen, det var ju någonting, det var nog väldigt speciellt när man fick den här veckopengen. Jag minns, jag skulle vilja, jag tänkte på innan jag åkte hit att jag skulle försöka kolla med mamma hur mycket pengar vi fick. Jag vet inte om hon minns det heller, men jag kommer ihåg när jag fick 50 kronor i månaden. Och det var nog på gymnasiet skulle jag kunna gissa, eller kanske sent högstadiet.
Nej, men det var för mycket mig var pengar något, på den tiden.
Ja, fast jag vet inte om det står i relation till, till nu liksom.
Nej, det är inflationsfrågan.
Nej, men absolut betyder mycket. Det är ju så roligt också med spara och slösa som fortfarande existerar. Men det betyder mycket för mig. Jag var verkligen en sparare, och jag kommer att vara alltid en fight mellan mig och syrran som inte var lika sparaktig. Det spelade ingen roll om vi fick en påse godis eller om vi fick en veckopeng. Så hon hade liksom tendens att göra av med det där. Och det tyckte jag, ju mer hon gjorde av med det, ju roligare var det för mig att gå och visa att jag hade saker kvar. Liksom. Mm. Så. Och sen var det också en sån här grej som betydde mycket, tror jag, att jag fick, när jag var liten så fick jag då såna här. Jag är lite nostalgisk nu, som jag berättade tidigare i min podd att min pappa gick bort. Mm. Och sen så när man sitter och tittar igenom grejer, men då fanns det, kommer säkert du ihåg väldigt väl, Artur, och då fick man så här, det fanns brickor med ocirkulerade mynt. De mynt som trycktes just det året, så kom de in som en liten sån här plastbricka, och sen låg mynten där. Och de där, det kunde man prenumerera på. Och då fick jag sånt varje år. Och det gjorde också liksom att pengen blev någon betydelse. Mm. Jag hade också ett rör, kommer jag ihåg, som jag fick i julklapp eller något sånt där, med, som man hängde, och sen stoppar man högst upp, så var det som en sån här liten utskuret, liksom en liten så här ficka. Mm. Så stoppar man i det där, och sen så växte ju det här röret. Mm. Och det var 25-öringar då. Mm. Och nu låter det ut man är hur gammal som helst.
Ja, lite så faktiskt, det måste man erkänna.
Men det där var ju så här, just det med fysiska pengar, så var det liksom mycket lättare, tror jag, att relatera till att man hade spargrisen. Och sen vill man gärna, jag kommer ihåg att jag ett tag inte förstod hur det kunde vara så dåligt låst. För det var ju så här, vem som helst kunde ju öppna det där. Man fattar så här, fan här kan jag bara bryta upp eller som helst. Liksom. Mm. Tills man insåg att, vänta nu, det är för mig själv jag ska spara den här. Mm. Så just hela den där kopplingen, det är något fint det där tycker jag. Alltså jag blir varm när jag tänker veckopeng. Och jag blir varm när jag tänker på en klassisk spargris. Just det. Liksom. Och jag tänker på mina om de där rören. Liksom, mm. För det gjorde att jag sparade. Man ville ju gärna fylla upp det där röret. Det var ju, fick man någonting över så man hade varit och handlat någonting så stoppade jag i den där.
Mm.
Jag vet inte. Nu kanske blir HC igen, men nu frågar jag svarar.
Ja, jag kan säga för mig var det så, jag har inte något minne av att det var någon stor grej när jag växte upp. Men jag kommer också från ganska auktoritär uppväxt. Så det var så här, här är veckopeng och det är ordning och reda och sådana saker. Och det var liksom ingen snack. Det var inte som att man kunde gnälla till sig saker eller liksom att man fick någonting någon annan gång. Utan, och min mamma också varit väldigt sparsam. Så här, ni får dela på en läsk eller liksom så här, nu är det så här. Liksom. Men det har, jag har inte så starka minnen hur det har danat mig. Men jag har en väldigt liksom så här stark aha-upplevelse av veckopengens effekt eller avsaknad av veckopeng, och det var när jag gjorde ett tv-program som hette Tonårsbossen. För Tonårsbossen tycker jag var, det var det ultimata exemplet på vad som händer i huvudet på ett barn när det blir en liten vuxen och inte har på riktigt haft veckopeng. Därför då var det ju så att premissen snabbt då är att de får en väska pengar av mig lika mycket som deras föräldrar tjänar. Får de i väska och sen får de, tar jag föräldrarnas plånböcker och så får de ansvara för hela familjens ekonomi under en hel månad. Här är pengar pappa så du kan köra bilen, här betalar jag liksom räntan på huset och liksom. De får visa att de är liksom flytta hemifrån mogna. Och det slog ju aldrig fel. Det skulle hålla på en månad efter 10 dagar hade de gjort slut på pengarna liksom. Och det som är intressant är, då kommer jag ju farande tillbaka. Och då liksom när man gör det vecka, efter månad på de här programmen, så tänker man så här, vad är det som pågår? Och då inser man, de har på riktigt inte fattat det här med att slut betyder slut. För de är så här, ja men jag har 40 000 här, ja, nu är de slut. Ja, vad gör jag nu då, Charlie? Ja, jag vet, vad fan, alltså är de slut, är de väl, eller hur menar du? Du får väl lämna tillbaka jackan. Nej, det tänker jag inte. Nähä, vad ska ni käka då? Ja, jag får väl lösa det på något sätt. Alltså, och då fattar jag, det är ju inte att det här är korkade människor. Det här är smarta människor. Det här är små vuxna. Men de har ju aldrig varit med om det. Föräldrarna säger så här, nu får du det här och så ska det räcka. Men så finns det alltid lite till. Och nu får du klara kläderna här på studiebidraget. Men det är klart, vinterjacka ska du väl ha. Och så får man ett liv där det på riktigt är som att slut är aldrig riktigt slut. Och så ska de här stackarna då komma ut i arbetslivet och passa tider. Och de ska ut och spara ihop till sin första kontantinsats. Och de ska betala räkningar. De ska vara betalt på torsdag, annars får en prick hos kronofogden. Om det plötsligt betyder torsdag, när torsdag aldrig har betytt någonting mer än ja, eller fredag eller nästa månad. Eller, ja, det viktigaste är väl att du försöker i alla fall. Det blir ju en chock liksom, när verkligheten blir på riktigt. Och det tycker jag är så viktigt med Primus då, med veckopengen. Nu är han ju på månadspeng, men att dels ha en tydlig överenskommelse och sen att vi verkligen, verkligen står upp för detta. Och det här exemplet har jag alldeles färskt inför idag, därför förra veckan hade han en studiedag, han har börjat en ny skola, så han skulle åka med sina kompisar till Mall of Scandinavia och spela några sådana här VR-spel eller någonting. Så han tog liksom hela sin månadspeng och liksom på kortet då liksom, drog iväg dit och sen så ringer han och säger så här, nu ska jag åka hem, men nu funkar inte mitt kort, jag har slut på pengar på kortet, alltså jag kommer inte på tunnelbanan här, kan ni swisha till mig? Och då är det ju väldigt svårt som förälder. Han är på andra sidan stan, han är borta liksom i Solna, där det fanns Skinheads en gång i tiden.
Pratar om ja, de fanns nog
ja.
Trevliga.
Ja. Men du vet, och säga då till en 13-åring, så här, vilket på riktigt André var som tog samtalet, var en hjälte så här, ja, lös det. Du visste ju exakt hur mycket pengar när du åkte dit. Ja, men jag trodde det skulle räcka så här. Vad har du gjort av med dem då? Ja, men då var det någon kompis som han bjöd på. Liksom bjudit för 150 kronor på liksom lunch och spel och grejer. Så här, ja, jag vet inte Primus. Du vet, är de slut? Det tar 2,5 timmar att knata eller så får du väl hitta på något annat. Och det visade sig att han kunde vända sig till dina kompisar och säga, nu bjöd jag dig på lunch. Skulle du kunna bjuda mig på bussbiljetten? Annars kommer jag inte hem. Men bara att inte vi sa det, gör så här, utan så här, lös det. Tänk när han sitter där, som vi alla har fått så där, fuck, nu fick jag kvarskatt här, 40 000, hur i helvete ska jag lösa det? Det börjar med att man löser 40 kronor när man är 13, liksom, tänker jag. Vad tänker du när vi pratar, Arturo?
Nej, men absolut. Jag tycker det är synd då, eftersom vi gör ju mätningar varje år och kollar hur många barn som växer upp med regelbunden veckopeng och månadspeng. Och vi har ju sett nu under en tid att fram till för en 7-8 år sedan så minskade det varje år. Och sen vi har börjat uppmärksamma det här så har vi sett i våra undersökningar i varje fall liksom att men nu minskar det inte. Utan nu ligger ungefär 40-50% av alla barn som får en regelbunden veckopeng och månadspeng. Men jag skulle gärna vilja få det där till liksom att i stort sett alla får det. För jag tror att det finns ett värde i att barnen får ansvara för de här pengarna. Och sen också uppleva hur det känns att när pengarna är slut är de slut. Mm. För jag tycker det är bättre att de gör det här misstaget med 40 spänn när de är 13 år än att de gör upp det här misstaget när de är 25, va? Och då kanske det inte är 40 spänn utan kanske 4000 spänn. Så jag tror det är bra, för man lär sig mycket av sina misstag, och som sagt, ett bra sätt är att träna sig att hushålla med begränsade resurser och förstå pengars värde. Det är ju att ge veckopeng. Och sen som sagt lära barn att när pengarna är slut är de slut. Och sen tror jag det är också bra, nu är ju Primus då i månadspengsåldern, och då tror jag det kan vara bra också att villkora månadspengen med några uppgifter, så man lär sig skillnaden mellan gåva och ersättning. Att gåva är någonting du får utan krav på motprestation, nu fyller år eller julklapp, medan ersättning är någonting du får för att du har gjort något.
Men så vad tycker du, hur tänker du då där? Ska man ha bara prestationsbaserat och säga så här, du får 20 kronor för varje godkänt prov du skriver, eller ska man ha hälften, får man för att man finns och hälften för att man tar hand om disken? Alltså, hur?
Jag tror det bästa är att man i familjen avgör sådana saker, för jag tror att alla kan skriva under på det, att även om barnen, om man har två barn till exempel, de får exakt samma uppfostran, samma föräldrar, bla bla bla, så visar sig att ibland funkar jättebra, med ena funkar jättebra, men andra funkar inte alls. Jag menar, du beskrev här skillnaden mellan dig och din syrra. Och det är ju bara att gå till mina pojkar, de är också helt olika. Den ena har alltid pengar och har varit duktig på att hushålla med pengarna, medan den andra har ju aldrig några pengar och lånar i tid och otid fortfarande liksom. Så att vissa har, det finns någon liksom skillnad där som är svår att fånga alla gånger. Jag tror att föräldrarna känner sina barn bäst och vet vad som brukar funka bäst. Men jag tror att ju äldre man blir, tror att det kan vara bra att i varje fall för en del av månadspengen åtminstone. Sen om det funkar ännu bättre med att villkora allt, okej, fine, kör det då. Men ta det som passar just ditt barn bäst. Men det viktiga är, tycker jag, att ge barnen förtroendet. Ibland får man höra när vi intervjuar då föräldrar till barn som inte ger veckopeng och månadspeng, liksom att nej, men fan, de köper bara skit. Det är bättre att de kommer till mig vid behov. Jag brukar påminna dem, tänk på det nästa gång du går på löneförhandling och din chef säger det, ja, det blir inget. Nej, varför då? Nej, men du köper ju bara skit. Kom till mig vid behov. Så jag tror det är bra att liksom ha förtroende och visa det. Och sen vara inställd på att när barnen är små så gör de misstag. Och då får de väl lära sig det. Ungefär som ni gjorde. Ja, men du får lösa det där. Du får ta konsekvenserna. Ja, han blåste, för det kommer han att komma ihåg.
Han blåste hela månadspengen på en studiedag på Mall of Scandinavia. Nu har han ingenting på en hel
och
månad.
Och nästa gång får man akta sig för att göra om samma misstag.
Jag tycker det är jättekorkat. Ja. Men han måste ju få göra de där korkade grejerna. Att jag tycker det är korkat, det kan jag ju bara hålla käften om. För det blir ju bara som en, min pappa tycker jag får inte göra som jag vill. Utan tricket är ju att han ska ju känna att fan, det där var inte så smart. Liksom. Nej.
Den här veckan sponsras vi också av Saveland. Det tycker jag är väldigt, det känns ända in i hjärtat. Och det, jag tjatar om det. Du är liksom, vad ska jag säga, du jobbar ju med Saveland.
Ja, det gör
jag. Och du, för mig så tänker jag så mycket på Ludvig varenda gång. Ja. Som, alltså grundaren då, som tyvärr
som vi haft som gäst här flera gånger.
Precis. Men det är ju, han byggde upp någonting riktigt bra, kan vi konstatera. Och vi är väldigt glada att få prata om Saveland och kunna erbjuda bra dealer därigenom också.
Och på tal om bra deal så finns det ju någonting ihopkokat, det vill säga Savelands nya fasträntekonto. Där du får ett fasträntekonto på 6%. Du kan binda pengarna på ett år eller två år, det är 6% per år. Det är fett bra ränta.
Ja,
min son tyckte att vi skulle gå ut och kalla det för kaiju-ränta. Vet du vad en kaiju är?
Är det säkert någon stark
nej,
figur?
Nej, det är så här japanskt jättemonster. Så här Godzilla-liknande. Men det har de inte tagit upp på reklamavdelningen än och kallar för kaiju-ränta. Det gör vi bara här. 6% är den i alla fall. Och all information hittar man på Saveland. Och då är det saveland.se.
Spara låna.
Slash fast.
Slash fast.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Men ni pratar, jag måste bara för att uppdatera mig lite. Du säger, ja men nu är Primus i månadspengåldern och du sa att ja men nu har han månadspeng. Vart går gränsen då?
När det ser vi också i våra undersökningar. Vi kollar hur mycket de får och när man börjar att få veckopeng och sen när man går över. Och de flesta barn idag, nu har vi faktiskt en undersökning som ligger ute i fält och som jag tror kommer bli klar, om inte den här veckan så absolut senast nästa vecka. Men om jag tittar på tidigare undersökningar, då brukar de flesta få månadspeng vid 10-12 års ålder. Och det är ungefär då man går över till kort. Så i samband med att man går över till månadspeng, då brukar många också få sitt första bankkort. Tidigare för några år sedan, då fanns ju restriktioner. Då tror jag det var 14 års ålder på många banker. Det finns inte idag. Och idag ser vi då från våra undersökningar att de flesta får sitt kort vid 10-11 års ålder ungefär. Och det är också då man brukar gå över till månadspeng.
Och nu skulle jag vilja att ni oberoende av varandra säger, vad tycker ni man ska få i veckopeng? Och från att man är 12, vad ska man få i månadspeng? Vem vill börja? Vilken nivå? Eller vi kan säga, Charlie, börjar du? Får vi se vad
ja, för att du då vet det. Jag är ju så dålig siffror, så jag vet på riktigt inte faktiskt. Jag kan inte komma på nu rakt upp när vad Primus har. Så det blir bara en gissning. Men jag skulle säga så här.
Du inte, på tal om man koll på sin ekonomi, du vet inte ens vad du ger din son i månaden.
Nej, det står som en stående överföring. Men däremot så vet jag hur principen är. Och det är att det ska vara precis lite för lite. Alltså det ska vara en match. Det ska inte vara så pass lite så han inte kan gå ut och ta en fika med kompisarna. Men det ska vara, när han gör det så kommer han inte kunna prenumerera på
PlayStation.
Jag tror att han har 400 i månaden. Och då köper han sitt lördagsgodis själv och han köper liksom grejer och abonnerar på spel och går ut och fikar och sådana saker. Men vi betalar ju mat och kläder och sådana där saker fortfarande. Det här kan jag fel på kanske en 100-lapp, men jag tror att han har 400.
Vad säger du då, Toro?
Jag sitter här och lite fuskkolla. Jag vet ju vad vi gör i våra undersökningar. Det finns andra banker som också gör såna här undersökningar. Och för 13-åringar så ligger det någonstans där runt 250 kronor ungefär. Och sen 250 spänn utan att ge någonting till. De allra flesta föräldrarna har liksom en fast månadspeng. Att säga de här 250 kronorna. Men sen kan man få liksom mer. Och vi frågar ju också hur ofta liksom skjuter du till lite pengar utöver de här. Och de allra flesta gör ju det också. Så lite grann beroende på om man inkluderar dem eller inte. Alltså vad är den fasta månadspengen? Och den är ungefär 250 kronor. Men om man lägger till det här som man skjuter till då hamnar man ungefär till det Charlie ger. Och jag kan ju tycka att det är bättre att göra som Charlie. Att det är bättre istället att säga, ja men du får 350 kronor, men det blir inget mer. That's it. Lär dig hushålla med pengarna.
Så säger jag, men jag vill ha det här. Du säger, sälj något.
Ja, men alltså, eller lösa uppgiften. Hellre än att man säger, okej, här har du 250 och sen kan man springa i tid och otid. För problemet när man säger till sina barn att men kom till mig vid behov, även om man då ger en viss del fast och regelbundet. Det är det här att barnen vet ju inte riktigt vad det där betyder då. Och då blir det lätt konflikter om pengar. För då tänker man, du sa ju att jag kunde komma vid behov. Ja men du kom ju herregud häromdagen, du kan inte komma igen. Och så blir det tjafs då, då för att man liksom inte har tydliga spelregler. Och jag tycker att tydlighet är jätteviktigt. Det ser vi också från våra undersökningar. Att vill man minimera inslaget av tjafs om pengar, då ska man ge en regelbunden veckopeng och månadspeng och också tala om varför man får det och vad man förväntas att pengarna ska gå till och också vara tydlig med, sist men inte minst då, att när pengarna är slut om slut. Då vet barnen att det är ingen idé att gå och tjafsa hos pappa och mamma och be om mer, liksom, därför att det är nej.
Alltså jag håller helt med, men det där är ju lättare sagt än gjort och det är ju bara, det är därför också viktigt att påpeka för er som lyssnar och som har barn i den här åldern, så är det ju, det är klart att det gäller att vara konsekvent, men det är inte så lätt. Jag kan inte ens vara konsekvent med mina hundar liksom.
Nej.
Därför är det så viktigt att börja tidigt då. Jag antar att det är samma sak med hund. Exakt. Att om man tar hand om sin hund tidigt och uppfostrar sin hund och lär sig hur hundar funkar och vilken pedagogik som funkar bäst på hunden.
Precis.
Jag antar att det är svårt att lära en gammal hund att sitta jämfört med en hund som har redan lärt sig från början att gå i takt och göra exakt som Matte Husse säger. Och det är väl samma sak med barn, att barn som fostras tidigt i det här med att hushålla med pengarna och att pengarna är begränsad resurs, liksom lär sig det där. Och nu är det ju tuffa tider. Alltså nu är det ju, jag tänker på, jag är ju själv uppväxt med en ensamstående mamma med tre barn. Och jag kan tänka mig många, och vi vet att 2 av 3 som är ensamstående med barn är kvinnor, oftast då tjänar lite sämre än män, tyvärr, fortfarande 2020. Och det är klart att det är ju tufft för många idag. Och då tror jag det kan vara bra även för barnen att lära sig att ibland är det tufft. Och lära sig liksom att när pengarna är slut så är de slut. Och nu gäller det att hushålla och verkligen maximera nyttan av de här pengarna. Okej, jag har 250 spänn eller 300 spänn eller vad det är man har för någonting i månadspeng då. Att man liksom verkligen funderar igenom vad vill jag göra med pengarna. Och det är klart att lär man sig tidigt också att inte bränna allt på en gång. För det kommer ju tiden när man vill köpa kanske någonting dyrare. Och lägga undan en del av det till att kunna köpa någonting dyrare. Och det vi också ser från våra undersökningar är att barn som får spara ihop till sina prylar, de är ju mer rädda om det de köper. Och det vi också upptäcker att när de sätter igång och sparar och får göra det ett tag, det vill säga avstå en del konsumtion nu för att kunna konsumera den här iPhonen eller vad det nu är för någonting sen, då upptäcker de att det är inte värt att vänta 28 månader för att köpa en dyr mobiltelefon. Jag köper hellre en hälften så dyr, för då går det ju fortare. Och det är inte så mycket mer värt att ha den här dyrare jeansen eller telefonen eller vad det är för någonting. Så ett, man uppskattar det man köper mer och man är mer rädd om prylarna och man gör lite annorlunda prioriteringar. Som föräldrar som ger allt barnen pekar på, det är klart att de väljer en iPhone som kostar dubbelt så mycket än en Samsung eller vad det är för någonting.
Och så skäller man ut dem för att du tar inte hand om den här ordentligt. Nu är det sista gången jag köper till dig, du respekterar inte prylarna. Nej, det är klart de inte gör.
Nej. Så att jag tror att en bra grej det är att ge barnen förtroendet att ta hand om sina pengar, men gärna villkora med någon enklare uppgift och också kanske villkora en del av månadspengen med ett sparande.
Jag tänker, nu pratar vi ganska mycket om månadspeng, men om vi går ner i åldern, så här, hur tidigt tycker du att man kan börja? När är första veckopengen?
I våra undersökningar så ser vi att barnen brukar få sin första veckopeng vid 6-7 års ålder. Ungefär där brukar de flesta få sin första veckopeng. Och det vi ser jämfört med tidigare, förr i tiden då hade alla 7-åringar en veckopeng. Det är när vi ser den här höga andelen som inte får en veckopeng och månadspeng, då är det framförallt de yngre åldrarna. När vi kommer upp i åldrar, då är inte skillnaden mellan nu och förr så stor. Däremot så är det väldigt många idag, 7-8-åringar, som inte får veckopeng jämfört med tidigare. Och vi tror att det har att göra med någonting som ni kom in på tidigare då, att idag är ju allting digitalt och idag är det inte så många som får liksom sin 20-lapp eller 50-lapp fysiskt. Och många barn har ju kanske lite svårt då, eftersom det blir så abstrakt att hantera pengar. Och då kanske man tycker att nej, barnen är inte moget att hantera ett kort vid 7-8 års ålder, vilket jag kan förstå. Och då blir det att man väntar med att ge barnen den här veckopengen till dess att det blir månadspeng och kort vid 10-11. Jag kan förstå en del av det. Det jag tycker ändå är synd. För jag tycker att man ska ge barnen en veckopeng och månadspeng. Och det finns ju trots allt, jag tror vi har mynt och sedlar för 60 miljarder eller 64 miljarder. Så det är inte så att det inte finns kontanter.
Jo, men nog om din ekonomi. Jaha, nej, det var all, ja, totalt.
Men jag har en annan grej.
Och sen finns Monopol och Nya Finans. Och det kan jag säga till er, att, och det tror jag ni kan skriva under på också, att är det någonting som de digitala barnen gillar, det är att emellanåt sitta och spela med morsan och farsan analoga spel. Så Monopol, underskattar inte det.
Men jag tänker, jag kan ju ge då som ett exempel med när Primus var typ 6 år där någonstans. Jag tror till och med vi började lite tidigare. Då kan man ju tycka, då var ju lördagsgodis, det var ju liksom det var det viktigaste som existerade. Så tror jag många föräldrar känner. Och då kunde man ju, då var det ett vägval där att säga så här, men antingen fixar vi lördagsgodis eller så ska han köpa sitt eget. Det spelar väl ingen roll. Det blir ju samma sak i alla fall. Han sparar inte en krona. Men det var en enorm skillnad. Därför att direkt blir det när han, ett, han följde med oss till affären för han ska köpa sitt lördagsgodis. Och då står han bakom oss i kön och så lägger man sina varudelar och lägger han upp sitt. Han är 6 år, han kan inte ens räkna. Ibland fick jag fylla i med några kronor, spelar roll då. Då gjorde jag inte ens en grej av det. Men bara det här att han räcker över pengar och associerar det med att ge ifrån mig pengar så får jag godis liksom. Positiv känsla kring pengar. Men så tog det inte så lång tid innan han började vilja ha leksaker och då kan man ju använda det. Plötsligt har man ju en valuta, va? Kan han fråga såhär, åh, jag vill ha Skylander varifrån och såhär. Åh, en sån här vill jag ha. Och istället för då var den här farsan såhär, nej, det blir det inte, det får du. Utan bara, ah, okej, varför det? Så fick han berätta lite om det. Så frågade han, vad kostar, kan jag få den? Nej, men du får köpa den. Så här, vad kostar den? Som 3 lördagsgodis ungefär. Då var jag bara tyst. Så tar det 10 minuter i bilen hem sen. Du pappa, betyder det att om jag inte köper någon lördagsgodis på 3 veckor så kan jag köpa den där Skylanden? Ja, det stämmer nog, Primus. Så är det faktiskt liksom. Du vet, de läroögonblicken som bara kom av det töntiga att han stod bakom oss i kön och betalade själv. Och sen gjort att han två år senare är som säger nej, jag ska inte följa med er och handla. Jag ska gå in tvärs över gatan på Normal här borta eller på Coop, för där har jag märkt, där får jag lite mer godis. Påsen blir lite tyngre där än där.
Och det här är ju
sån
ljuv
musik. Och så kan jag berätta, liksom, det beror på jämförpris. Va? Jämförpris? Jag kom här, så går du inte visa honom i affären. Allting här kan du räkna per kilo, liksom. Aha, du vet. Allt det blir möjligt. Det börjar med en sån enkel sak som att redan ha med 5, 6, 7 år bara lyfta över den där sedeln istället för att betala själv. Liksom.
Och just det där, alltså för mig är det här ju musik i mina öron. Och jag tror att, inte nog med att det är ett bra pedagogiskt sätt liksom att lära barn att prioritera. Jag pratar ju om just det här med hushållen med begränsade resurser och förstå pengars värde. Det här är ett sätt att träna barnen i att förstå pengars värde. Att okej, vad är mest värt för mig? Ska jag köpa godis 3 veckor eller ska jag hoppa över det och köpa den här leksaken eller spelet eller vad det nu är för någonting? Men jag tror också att det här är grejer som din son och alla andra barn kommer att komma ihåg och föra vidare sen. För att det här är saker som ger avtryck, tror jag, och som kan påverka deras syn på sparande och konsumtion och också lätt föras vidare sen när de blir äldre och får barn. Så jag tror det här är som ljuv musik i mina öron, och så här önskar man ju att alla föräldrar gjorde. Många gör det, men inte alla.
Men jag tror också, nej, men det jag skulle vilja säga här är också att först en parentes, och det är ju också att det vi gjorde väldigt mycket, det var ju att kolla med barnen, att så här, checka av vad de tror att saker och ting kostar. Mm. Alltså allt från mjölken till cykeln till liksom. Och det var så otroligt roligt när de gissade så oerhört fel ibland. Man kunde så här, verkligen tro att en cykel kanske kostar som 2 liter mjölk. Så här, men herregud, ser man inte. Eller tvärtom då, det kunde vara astronomiska summor. Men det där tror jag är väldigt bra att göra som en kul grej. Mm. Jag vill inte hålla på och tjata om det varje dag, men vi gjorde det väldigt mycket. Och det tycker jag har gjort att de har haft en förståelse hela vägen upp också. När, så här, vad vill vi ha, vad ska vi köpa för månadspengen eller vad som är värt. Men det jag vill säga också just nu i dessa tider som det är, så tror jag också att det är både för barn men kanske också för vuxna barn att när man går in i de här perioderna att man liksom pratar om pengar och hur tufft det faktiskt är. Alltså att den här trebarnsmamman inte försöker hålla god min eller kanske inte ens för som jag säger sina vuxna barn eller för sina i relationer var än må vara, utan att man liksom lyfter upp och pratar om att nu är det så här tufft. Mm. Det finns inte en chans att man har råd och det beror på det här. Och ställa upp och visa så här mycket tjänar vi. Förut så hade vi så här mycket ränta på våra bolån. Mm. Det är ganska enkel matematik att konstatera. Mm. Så här, någon berättar att vi har haft lite drygt 1% på vårt lån. Mm. Nu har vi plötsligt 3,5%. Mm. Vad blir det? Det kan ju man ju räkna ut från årskurs 4-5 någonstans. Mm. Och bara förstå att det kan öka från 2000 till 7,5 tusen.
Och då kan man prata om det på ett odramatiskt sätt. Man behöver liksom, för att annars plockar ju barnen upp. Mm. Oj, 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 det pratas mycket om att det är så dyrt och vi kommer inte kunna ha kvar husvagnar. Då sätter du igång tankar. Kommer vi kunna bo kvar? Kommer de behöva sälja? Du vet, man kan ju hamna i vilka konstiga tankar som helst. Mm. Så finns det också att vuxna kan prata om finansiella problem med sina barn utan att det blir så himla dramatiskt. Mm. Ja, ibland är det tufft och ibland är det lätt. Just nu är det tufft och det löser vi på det här sättet. Det märker ju, det är därför vi kör.
Ja, men att vi alla måste hjälpas åt och varför ska vi stänga av så här? Varför ska jag stänga av golvet? Det är kallt liksom. Mm. Men det beror på att ge lite konkreta exempel och förväntas inte vara någon sån här förälder liksom som
man ska skydda barnen mot att det finns någon typ av
mot, och framförallt pengar. Det här liksom att det ska vara så här, just den här prestigen och att dyrt och precis som du säger det här med vilken telefon eller vilka jeans eller vad det än må vara någonstans. Att försöka få in att så här mycket pengar kostar det och så här mycket pengar har vi. Mm. Det är en omöjlig ekvation liksom. Mm.
Jag tror redan här under pandemin var det säkert många familjer som fick börja med en del prioriteringar. Och jag tror att nu i vinter, när vi förväntar oss ännu högre elpriser, så tror jag att många familjer kommer att bli tvungna att göra riktigt tuffa prioriteringar. Mm. Och då tror jag det kan vara bra också att involvera barnen i de samtalen. Att nej, men visst, vi kan välja att åka på semester även nästa år, men då blir det inga restaurangbesök under hela året. Inte precis. En enda gång. Och allt vad det nu kan vara. Så man får välja och prioritera då. Men då kanske vi ska köra en hemsemester istället då. Mm. Men kunna unna oss och gå på restaurang en gång i månaden. Och kanske gå på bio någon gång också.
Eller så att liksom, ska vi inte välja. Hämta sushi idag? Ja, men vi är 4 personer. Det kommer kosta 500 kronor. Ja. Och alltså, verkligen våga vara tydlig med att det är inget konstigt. Det är inget skämmigt.
Nej.
Det är liksom Det är väldigt, väldigt många som kommer. Det är få som inte kommer få det tufft i vinter. Så är det ju.
Jag tror att ett problem som vi har idag, det är att väldigt många föräldrar vill ju naturligtvis sina barns bästa. Och då tror man att det alltid innebär att man alltid ska kunna säga ja till sina barn. Dels därför att man kanske själv har växt upp med och fått väldigt mycket nej. Och så tänker man så här, nej, men jag ska åtminstone kunna hjälpa mina barn. Men, och jag tror att många gånger så anstränger sig föräldrarna kanske längre än vad de egentligen har råd med. Och då blir det kanske att man gör då lite mindre kloka ekonomiska val då, att liksom, man har egentligen inte råd, men man säger ja ändå. Och sen hoppas man på att kunna lösa det här på olika sätt. Och ett dåligt sätt är ju naturligtvis att ta konsumtionskrediter. Mm. Men det är ju inte heller ovanligt. Vi ser ju det att idag till exempel, även om bolånen utgör en 80-85% av alla lån, så står, ja, för ett år sedan så stod bolåneräntorna ungefär för 55% av alla räntekostnader. Så att trots att konsumtionskrediterna då kanske bara var 15-20%, så stod de för 40-45% av alla räntekostnader. Mm. Och det är just därför att räntan är så otroligt mycket högre på konsumtionskrediter.
Mm.
Så att konsumtionskrediterna är ett gissel och ett allt större samhällsproblem. Och eftersom konsumtionskrediterna alltid är knutet till rörlig ränta, så förstår vi ju alla tre här inne i rummet liksom vad som händer nu med de som har stora konsumtionskrediter.
Ja, det är dyrt att vara fattig.
Det är jättedyrt att vara fattig. Mm. Så att liksom, klipp konsumtionskreditskortet om du har en dålig ekonomi och inte liksom förmågan att kunna veta när du ska använda kreditkortet.
Sista grej som är en kanske lite udda parallell, men jag tycker det är kul att ändå tänka på, för jag har varit själv. Jag har som sagt, jag ska dra en hundparallell. Som
nu kommer en hundparallell till.
Som kanske landar sådär. Men, ja. Men vi får se, jag testar. Nej, men jag tror ofta att det handlar om att man vill belöna hela tiden. Eller alltså, så här, alla vill ha en belöning, det är så enkelt. Men att det måste ju inte vara pengar, det måste inte vara den typen. Utan man måste nog också kunna förlita sig på att kanske ens barn eller ens partner eller någonting vill göra saker som inte handlar om att det handlar om att få saker i pengar. Det där tycker jag är sån otrolig hysteri kring att, kan du hjälpa mig att göra det här? Ja, vad får jag för det då? Mm. Eller vill du då ha det jobbet? Jag har väldigt mycket bortskämda klienter som idag säger, hur mycket får jag för mig att göra det här jobbet eller det här konferensgrejen? Det första frågan är, vad får jag för det då? Mm. Istället för att kanske så här, fan vad kul, utbyte, jag får åka och träffa den där, jag får träffa en massa framgångar. Och det där kan störa mig lite grann, och framförallt i det här läget nu när det drar sig till sin spets lite grann. Och sen i alla fall då, så för ett år sedan, så ska jag börja med att säga, så träffade jag en kille som, han var chaufför på något sätt, och han kom förbi våran stuga, sen hade han med sig sin hund, och sen var den där hunden helt fantastisk. Och så berättade han att hans hund skulle nog få valpar så småningom då. Och så är du intresserad, absolut, men vi har två små hundar och de måste få liksom få vara i fred, för de är ganska gamla nu då, så, där, så att de får vara nu, så att, absolut, men senare. Men sen har vi hållit lite kontakt, och sen i alla fall nu, jag ska se om jag kan lägga upp en liten videosnutt på alltså våra sociala medier. Men sen för bara här i förra veckan så var han över med sin hund igen, han hade något ärende och åkte, och sen ringde han och frågade om han fick komma förbi på en kopp, och så kom han förbi, och sen så gjorde den här hunden lite trick sådär, så man blir så här, ja, men så här otroligt fin och lydig, eller vad man ska säga. Men då sa jag så här, men du har ju inget liksom, när han bad hunden göra saker, så här, du har ju inget godis eller liksom, eller hur får du honom att göra såna här grejer? Han bara, så här, aldrig ätit en godisbit. Nej, men hur, han sa, nej, fast det är som att jag skulle muta människor. Alltså hundar, det bästa de vet är att leka. Han får ju lika mycket ut av leka som jag får av att han leker. Varför ska han ha något för det? Liksom. Han har ju hur kul som helst, det är bara att titta på. Och det där väckte så här, det ramlade ner någon liten på lätt där då. Så här, vad fan tänker jag det här? Jag har sprungit liksom, har sagt till hunden, spring dit och dit, mina egna. Och sen stuckit till en godis liksom. Mm. Och man har också sett olika här, att en del har ju kört den här old school, var ju så här, att man snarare skällde på hunden om de inte gjorde saker. Sen har ju samhället blivit så klokt så att man i alla fall har slutat med att skälla på hundar i samma utsträckning eller ge dem stryk eller någonting, utan som har uppmanat dem med godis. Men det var rätt fascinerande att se honom.
Kommer den här metaforen tillbaka till veckopeng snart?
Ja. Nej, men det kommer till det här att man kanske inte behöver göra saker hela tiden, eller köpa. Mm. Man kan ha roligt på annat sätt. Man måste inte liksom sticka till det, för att barn blir inte lyckligare för att de får en fetare månadspeng.
Mm.
Du kanske ska ge dem lite uppmärksamhet istället. Man kanske ska göra någonting tillsammans. Det behöver inte kosta så mycket. Jag håller med dig om det här analoga spelen som inte är att förkasta, oavsett om det är monopol eller vad det än är. Det kan vara fem knuff. Man kanske bara ska lägga lite tid, så kan man göra andra saker i det var inte så här, ja, nu får du välja mellan en liksom, utepizza eller semester eller att vi köper en ny bil. Mm. Det behöver kanske inte vara något av de alternativen. Mm. Det kanske bara kan vara så här, vi ska bara se till att ta hand om varandra nu. Liksom. Det låter lite så här.
Flummigt. Jag vill lägga upp en brasklapp här, att både Fia med knuff och Monopol är två riktigt dåliga spel. Jag som är lite spelfanatiker.
Ja, men det okay finns då, bättre men spel. Men nu vill du spela så här, riktigt svåra spel. Nej, men så här, ja. Fick jag till hund? Förstod du vad jag menar?
Jag fattar vad du menar. Och jag håller med. Och jag tänker också så här att jag har ett citat som jag, någon sa till mig igen förra veckan som jag tycker är så jävla bra om föräldraskap. Som är att föräldraskap handlar inte om att bereda vägen för sina barn utan att bereda barnen för den vägen de ska gå. Liksom. Och det tycker jag är precis vad det handlar om. Hela tiden titta på hur gör jag det lätt för mina barn att leva det livet de sen ska leva. Inte hur kan jag fixa till livet där ute så de inte ska behöva möta några utmaningar. För det kommer bli skittufft. Alltså, vi kan utgå från att våra barn kommer ha ett tuffare liv än vad vi har haft på många sätt. Därför att verkligheten rör sig i en sån riktning. Mm. Och då gäller det ju att de har tränat. Inte att de hade det så jävla göttigt när de var 14. Utan att de på riktigt har fått bygga lite muskler.
Ni får mig att tänka på en grej jag brukar säga. Att, och som jag vill att föräldrar ska liksom förmedla till sina barn och barnbarn. Det är det att pengar är inte oviktigt, men viktigast är att vara snäll och en god vän. Pengar kan öppna många dörrar, men aldrig så många dörrar som för den som är snäll och en god vän.
Mm. Det tycker det. Jag, ja, fan. Det får bli slutordet tycker
det
jag.
Det får bli slutordet. Nej, vet du vad? Jag har faktiskt en veckopengssak kvar.
Bra.
Jag tänker att jag ska skicka med er. Om ni har suttit och lyssnat nu på detta, hela podden, och varit lite smuggy McSmugface och bara så här, haha, det där gör jag redan och det gör vi redan och gud vad duktig jag är. Så nu när vi ändå firar veckopengen.
Ja,
jag
var ju det. Så jag tänkte det.
Det gick lite för bra för mig. Ja. Så nu ska jag komma med 3 stycken utmaningar till den som redan gör veckopeng och som tänker så här, hur firar jag veckopengens dag då? Då har jag 3 utmaningar på next level veckopeng. Den första: begär in redovisning av dina barn för att betala ut nästa månad. Vill säga, om de får 350 kronor så vill man få på ett papper, vad har de 350 kronorna gått till? Det vill säga, få barnet att börja föra kassabok. Så det blir ingen ny månadspeng betalas ut när du kan berätta vad de har gått till och att det stämmer med saldot på kortet. Liksom. Det får inte vara något sådär, jag är 42, jag vet inte vad jag har gjort. Liksom. Det är så här, har man inte gjort det? Det kan man ju prova ett år. En annan är ju om du spar till dina barn, varför inte göra en spar månadspeng och säga att en del av sparandet får så att säga barnet själv bestämma. Vad vill jag köpa för aktier? Vill jag sätta det på räntor? Bara för att barnet börjar träna sig och avdramatiserar investeringsgrejen. Det skulle kunna vara en sak. Det kanske inte växer precis lika mycket som om pappa får bestämma, men det blir å andra sidan ett barn som kan fortsätta ta hand om detta när ni vet ju redan när man fyller 18, dagen efter där kommer pappa inte ens in på kontorna längre. Då gäller det att barnen har lärt sig något. Så det är 2 utmaningar. Och den tredje är det så att man har plats i sina finanser och i sitt hjärta för välgörenhet, varför inte skapa en liten välgörenhetsmånadspeng som säger så här, du har 50 kronor eller 100 kronor eller att välja vad de ska göra nytta i världen. Och så kan var en själv säga, men jag vill skicka mina till Världsnaturfonden, jag vill göra det till Läkare utan gränser. Här är ytterligare veckopengar som inte ska fördyra, utan det vill säga flytta över en del av de pengarna jag förvaltar åt familjen till att förvalta för respektive barn. Det var så här, om man har varit smugface fick man några möjligheter till där och vässa veckopengskommissionen.
Ja, det sista vi kört annat eller hade just det att man fick skänka en peng. Ja. Det är också väldigt intressant hur det kan gå i så här, vad man tycker är viktigt. Och också kanske genom det hitta att barnen får intressen.
Ja.
Men det här är ju så roligt att prata om, men det är ännu roligare att komma igång med veckopengen. Så se till och kör igång.
Ja, bra. Vill du säga något slutpepp nu? Det är ändå din högtid, liksom, Arthur. Och det hade inte funnits utan dig.
Ja, vad skulle det vara? Det skulle vara att vara gärna sparsam, men inte på någon annans bekostnad. För då är du snål och ingen vill leva med en snåljåp.
Mm. Bra.
Det är bra.
Där stänger vi burken. Spargrisen.
Och du, vad händer om en vecka då?
Du, då kommer ett helt annat ämne kan jag säga.
Tänk om vi har varit på samma teater en helg efter en helg till.
Du får inte säga vad du ska göra i veckan.
Nej, jag säger inget.
Ja. Tack för idag.
Tack för idag.
Podplay.